Jag gillar inte det området. Jag kan tycka att det har blivit lite, om jag får säga det, wannabe som flyttar dit. Det får man inte säga högt, men nu gjorde jag det. Mycket nyrikt folk, akademiker återigen.
Välkomna allesammans till podcasten Visning pågår med mig Magnus Detmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har jag äran att sitta här med Jimmy Bennett från Erik Olsson.
Hej Magnus.
Hej, hur är läget med dig?
Det är jättebra tack. Hur mår du?
Jag mår jättebra också. Väldigt kul att ha dig här i studion.
Ja, men detsamma. Kul att jag blev tillfrågad.
Ja, absolut. Och jag måste fråga, kommer du direkt från jobbet?
Jag kommer direkt mellan möten.
Direkt
ska jag
mellan
iväg
möten.
Här till en visning här alldeles strax. Så det är full fart.
Vad härligt. Kan inte du berätta lite, vem är du?
Absolut. Mitt namn är Jimmy Bennett. Jag är 27 år gammal. Jag har jobbat som mäklare nu i 4,5 år. Och jag är ju då verksam främst i Stockholm innerstad. Jag skulle säga att jag säljer mest Vasastan, Kungsholmen. Men jag är inte heller områdesbegränsad just för att jag jobbar mycket på rekommendation. Vilket jag tycker är väldigt bra med Erik Olsson, att man får sälja överallt. Annars kan du inte följa kunden om det är så att en kund flyttar från Vasastan till Bromma till exempel. Det är en som mäklare man vill bli en så kallad minmäklare. För då kan du sälja deras bostäder livet ut.
Mm.
Och det märker jag redan nu efter så kort tid att man får återkommande kunder. Så det är någonting jag värdesätter väldigt mycket på den byrån jag jobbar på.
Ja, härligt. Och hur länge har du jobbat som mäklare?
4,5 år har jag jobbat nu.
4,5 år, okej. Okay. Och det har varit Erik Olsson hela tiden?
Yes, jag började där sommaren 2017.
Sommaren 2017, okej. Okay. Så du har varit med om både när de nya amorteringskraven implementerades?
Yes, okay. Det kan man lugnt säga.
Okay.
Jag började väl när det var som allra värst. Jag fick min registrering i juli månad. I augusti så störtade aktien med 15%.
Oj, okej.
Okay. Ingenting gick att sälja i princip. Säljarna hade skyhöga förväntningar från 2016-17. Men som köpare ville man göra kap.
Ja.
Så det var ju supertrögt. Men säljarna hade fortfarande skyhöga förväntningar. Så det var ju sjukt svårt att få ihop affärerna överhuvudtaget.
Ja.
Och som ny också, hur ska man hantera en sån här marknad? Jag har ju bara sett på de som gick klassen över mig. Hur de har sålt på som tusan. Just för att marknaden var betydligt enklare.
Ja.
Och det vi såg efter ett halvår var ju faktiskt att det var 12 mäklare som började samma sommar som jag. Vi var 2 kvar efter ett halvår.
Oh my god, okej.
Okay. Så det säger ju sig självt ganska mycket.
Absolut. Väldigt, väldigt tufft att glida in i den marknaden. Alltså jag kan tänka mig att om man varit med ett tag så har man ändå sina återkommande kunder. Men du måste fått väldigt många nej där i början.
Ja, och sen när man fick ett ja så var det svårt nog att få ihop det.
Ja.
Så att det var tufft. Mm. Men idag ser man ju det som att det var positivt just för att man fick alla verktyg med sig då.
Mm.
Och det gör ju att det är superenkelt nu i jämförelse.
Ja.
Kommer en marknad som dippar igen, då blir det väldigt svårt för en mäklare som har börjat på dagens marknad och mäkla, tror jag.
Ja.
Det är absolut. Då det rensas på mäklare, så att säga.
Ja, rensa typ de som egentligen skulle vara där.
Vilket är positivt i och för sig.
Ja, absolut, absolut. Det är alltid lätt att sälja när alla vill sälja. Men när det väl dippar, då är det, ja, skiljer man, vad säger man, agnaren från vetet.
Precis.
Ja, men vad härligt. Men du började direkt jobba i Vasastan då. Det är majoriteten av försäljningen är då i Vasastan och en del på Kungsholmen också.
Ja, jag skulle säga det just nu. Det varierar väldigt mycket just för att jag jobbar mycket på rekommendation.
Mm.
Så det kan ju bli allt från Solna till Lidingö till Bromma till Nacka.
Mm.
You name it.
Ja.
Vilket jag tycker är väldigt roligt.
Ja.
Men fokus är ju innerstan skulle jag säga.
Ja.
Det är väl där jag är mest anlitad.
Ja, men superbra. Och det är framförallt då Vasastan vi ska prata om detta om i detta avsnittet. Men absolut, vi kan ta upp de andra grejerna också. Varför valde du just, för ni sitter i Vasastan.
Yes.
Varför just du, valde du Vasastan och varför valde du just Erik Olsson?
Jag valde Erik Olsson just för att vi har karriärsmöjligheter. Man sitter inte bara på en procentsats utan du har också möjlighet att bli egenföretagare. Så att jag jobbar ju som partner sedan 3 år tillbaka nu. Så jag har mitt egna bolag. Så man skulle kunna säga att jag konsultar via Erik Olsson, med Erik Olsson som varumärke. Och det gör ju att man får mer av kakan. Och sen också att du kan lönefördela på ett helt annat sätt. Det var ju skitjobbigt i början när man hade en månad där man sålde hur mycket som helst. Och så får man en fet lön. Och sen andra månaden säljer man ingenting. Och så får man 3000 i lön.
Ja.
Så det svajar ju väldigt mycket. Men har du ett bolag, då kan du ju bygga upp kapital där.
Mm. Ja, jag förstår. Och där, då får du starta det bolaget själv och så driva det som liksom ett AB vid sidan av då?
Ja, ett aktiebolag.
Okej. Okay. Är det vanligt inom Erik Olsson då att man gör det?
Idag har vi nästan bara företagare.
Okej.
Okay. I början när jag började så anställde man väldigt mycket folk. Men idag skulle jag säga att det är mest erfarna mäklare.
Mm.
Och många kommer ju till oss just för att vi har den här karriärsvägen.
Mm.
Och om man ska kolla på varför jag vill jobba i Vasastan. Dels för att jag bodde där. Jag bodde där i 6 år, nu bor jag på Kungsholmen. Sen skulle jag säga att jag tycker att det är lite roligare lägenheter.
Mm.
Idag så kan jag väl känna att det är inte lika roliga människor, om jag får vara helt ärlig.
Okay.
Så det är väl det som är nackdelen.
Kan du utveckla det?
Jag skulle säga att utanför stan har man en tendens att vara lite trevligare.
Mm.
Det kan låta hårt, men jag upplever att man är mer människa utanför stan generellt. I Vasastan skulle jag säga främst, för det är annorlunda mot Kungsholmen också. Men i Vasastan sitter ju de här akademikerna som många kommer utanför. Inte från Stockholm överhuvudtaget. Och så kommer man till Stockholm, man har en akademikerutbildning och då tror man sig vara lite bättre.
Mm.
Och jag tror att man har småstadskomplex, för annars hade man aldrig haft det behovet av att hävda sig på det sättet.
Mm.
Så vi mäklare ses ju som outbildade nästan.
Aha, okej.
Okay. Och det är det värsta jag vet.
Mm.
När folk ser ner på andra människor.
Ja.
Så det är väl nackdelen med att jobba i Vasastan.
Mm.
Nu säger jag inte att alla är så.
Nej.
Men det är väldigt mycket så, skulle jag säga. Absolut.
Okay. Ja. Det är väldigt intressant att höra. Jag har inte hört det tidigare nämligen. Och som alla lyssnare hör så är inte jag från Stockholm heller. Så jag kanske har det småstadskomplexet också. Men jag bara tänker att är det just, du känner det mer i Vasastan än vad det är kanske på Kungsholmen?
Absolut.
Okay.
Kungsholmen har man mer jordnära människor,
okay,
skulle jag säga. Östermalm är också skillnad. Där är det faktiskt väldigt trevliga människor.
Mm.
Men jag tror det handlar om att där är man inte nyrik. I Vasastan är man nyrik.
Aha, du tänker så, okej.
Okay. Nu är det här ganska, vad ska jag säga, varför du inte har hört det, det är väl för att ingen vågar säga det högt.
Jo, men det är en väldigt intressant observation och du möter ju säkert väldigt mycket människor när du är ute och träffar, och just att mäklaryrket absolut har inte den högsta statusen om man skulle säga att topp 3 jobb i Sverige som så man ser upp till, absolut. Men sen så när man kollar på de olika mäklarbyråerna så ser man hur otroligt hårt de arbetar, hur mycket tid man lägger ner.
Mm.
Samtidigt som det är en gedigen utbildning, de flesta har, eller väldigt många har pluggat, ja, absolut minst 2 år, men många har ju pluggat till och med 3 år.
Mm.
Så det är väl mest att mäklarna är de som kommer hem till en och man får visa det man har att gå på, vilket är statistik, och sen så dömer de en kanske för man kommer dit med någon fin kostym eller någonting. Jag vet inte.
Mm. Men sen skulle jag säga att många tror inte att vi gör så mycket.
Nej, nej.
Och jag är så sugen på att ta med mig de här akademikerna på praktik,
mm,
och följa en vecka. Och jag lovar att 80% skulle inte överleva en månad.
Ja.
För att det är ett sjukt yrke som, mm, många inte förstår i vilken grad det faktiskt är och innebär att jobba på det sättet. Det är många timmar, sena kvällar, det är helger. Det är väldigt psykologiskt. Du leker extremt mycket med ditt självförtroende. Och du behöver pannben för att överleva, men också klara dig och bli duktig framför allt. Varje dag är ju en arbetsintervju. Har du en dålig dag? Det kan du inte ha. Utan du ska alltid vara på topp. Och där är väl problemet oftast att när livet händer, då blir det extra tufft. Men där tror jag att duktiga mäklare har fått lära sig sätta på en mask. För du har ingen val.
Absolut. Och den masken som du pratar om, för det är ju alltid en debatt så, okej, man ska vara gedigen, man ska vara sig själv i mäklaryrket, man ska inte sätta på sig den där masken. Tror du den masken är framtvingad på grund av att, okej, det är så mycket som pågår bakom, men när jag väl träffar kunden då ska man ha det stora leendet och vara lite klämkäck och mycket energi. Tror du det är det som gör att man får sätta på sig en sån mask?
Det bästa är ju när det kommer naturligt, skulle jag säga. Och det tror jag att det måste komma naturligt i grunden. För att man känner ju av det. Jag kan känna av en person om det är äkta eller inte. Och så känner ju många andra också. Men när det kommer till att vi säger att du har en skitdag, då måste du sätta på den här masken. Och ibland funkar det, ibland funkar det inte. Men det är ju någonting man får öva upp med tiden, skulle jag säga.
Absolut, absolut. Så hur får du, om det verkligen skiter sig, det är snöblandat regn ute, du har missat någon försäljning idag, men det har blivit någonting dåligt. Vad gör du för att komma in på ett, ja, till exempel ett intagsmöte och bara sa, nu kör jag?
Det låter väldigt flummigt, men jag brukar faktiskt sitta i bilen då och så brukar jag le för att lura mig själv. Det låter jätteflummigt, men det funkar. Och så sätter jag på en bra musik, någonting som gör mig glad. Och så sitter jag och ler.
Okej.
Men det funkar, jag lovar.
Det var kul att se dig på parkeringsplatsen sitta där och le.
Men just för att du kan inte gå dit med ett negativt mindset. Det är bara switch. För att annars så förlorar du.
Ja.
Och det handlar ju om stora pengar.
Absolut, absolut. Det är ju din lön du spelar med.
Ja, varför ska jag dit annars?
Men då är det ju en viktig fråga där. Vilken låt sätter du igång för att peppa dig?
Ja du, vad sätter jag på då? Alltså jag lyssnar ju mycket på housepop, skulle jag säga, generellt.
Okej.
Okay. Nu är ju mycket techno inne och även hiphop. Och jag förstår inte riktigt den musikjargongen. Man börjar kanske bli för gammal, jag vet inte.
Ja.
Men jag är mer det här 2012 Avicii.
Ja, okej, okay. Du kör den.
Jag fick höra av min kompis, hon tycker ju att jag är hits for kids.
Okej. Okay. Ja, men alltså, vad är det man säger? Whatever flows your boat. Alltså om det är du som går igång på den musiken och du sitter där och ler i bilen, kör på.
Ja,
det är bara härligt.
Det är vad jag gillar.
Ja, men det är superbra. Det tar vi med oss, alla mäklare där ute. Sätt på någon god låt och sitta och le. Det låter jäkligt härligt. Och hur får man då nöjda kunder, skulle du säga, som mäklare?
Du måste visa att du är på kundens sida, oavsett om det är en köpare eller säljare. Just när det kommer till säljaren så ska du ju visa att du har fullt engagemang. Du ska visa att du har gjort allt. Du ska göra den där extra visningen. Även fast du inte tror att det kommer komma någon på den här visningen, så bokar du in den ändå. Bara för att visa att du har gjort allt du kan göra. Sen tror jag att det är viktigt att hela tiden låta säljaren då vara med under processen. Man uppdaterar konstant. Även fast det inte är någonting som händer. Det är ingen som har lagt bud eller det är ingen som har svarat överhuvudtaget. Då meddelar man så här, nej tyvärr, det är 5 stycken här, de har inte svarat. Det har inte hänt så mycket sedan igår. Men att de känner hela tiden att de är med. För att även fast det inte går bra då i processen, så kan de vara nöjda ändå. Sen när det kommer till köpare skulle jag säga att det är viktigt att de får ett förtroende för mig. Redan på visningen. För det gör att det blir mycket enklare sen i budgivningsprocessen att kommunicera med dem. Har de ett förtroende för mig och känner de att vi har en relation, då känner de sig nöjda också. Mm. Och de känner, men Jimmy han vill ju mitt bästa också i det här.
Mm. Mm.
Och det är nog den största skillnaden på oss mäklare, hur spekulanterna upplever oss på visning.
Ja, absolut.
Och det kommer leda till ett mycket bättre slutresultat också.
Mm. Absolut, för det känns som det är väldigt mycket så en relationsbransch. Att så kan man lita på den mäklaren som står där, kan man lita på vad den säger, är den trevlig så vågar man ta fler steg med den mäklaren.
Men så är det, och om vi säger att de inte litar på mig, de har inget förtroende, då kommer de inte lyssna ett ord på vad jag har att säga om föreningens ekonomi eller statistik i området. Och då kan du tappa, vi säger 3 budgivare bara på det. Och vad är det värt? Det kan ju handla om en 500 000.
Yes, då hoppar vi vidare till då stadsdelen Vasastan. Vilka delar tycker du i Vasastan är mest och minst heta och varför?
Absolut. Jag skulle säga de mest heta, det är ju närmare city du kommer. Vasaparken, det är ju superhett. Den gyllene triangeln kallar man det ju. Det här Sigtunagatan, Gästrikegatan, Helsinggatan.
Ja.
Den är väl hetast skulle jag säga.
Yes.
Sen har det ju där mellan Dalagatan ända till, nu ska vi se, vad blir det? Det blir Dalagatan, Upplandsgatan, Västmannagatan från Odengatan mot Norrmalm.
Ja.
Och sen har det ju de här gatorna mellan Sveavägen, Odengatan, Birjalsgatan mot Norrmalm. Det skulle jag säga är mest attraktivt.
Ja.
Birkastan också.
Birkastan,
men jag gillar inte Birkastan.
Nej. Okej, så det är de delarna i alla fall som du ser är de mest heta just nu. Och jag kan tänka mig att de har varit det ett tag också, eller hur ser det ut?
Ja, det är väl så det har varit genom åren, skulle jag säga. Absolut.
Okej. Och varför är de hetast? Är det just byggnaderna, eller är det läget? Eller?
Jag skulle säga läget främst.
Mm.
Sen så har ju adresserna, själva adressen låter ju attraktiv.
Mm.
Och då blir det ju hetare också.
Mm.
Birkastan skulle jag säga, det är lite off tycker jag personligen. Det har ju bara blivit en hype.
Mm.
Restaurantsgatan och alla kaféer och restauranger där. Men jag gillar inte det. Mm. Jag gillar inte det området. Jag kan tycka att det har blivit lite, om jag får säga det, wannabes som flyttar dit.
Mm.
Det får man inte säga högt, men nu gjorde jag det.
Mm.
Mycket nyrikt folk, akademiker återigen.
Mm.
Så ser jag på det.
Ja, absolut. Och om vi då säger vilka områden i Vasastan eller gator är minst hetast?
Jag skulle säga, ja, jag tycker ju synd om de som bor på de här adresserna nu, men Dannemoragatan, Ynglergatan, Roslagsgatan tycker inte jag är så hett. Sibirien generellt tycker inte jag är så hett.
Mm.
Sveavägen, Birjalsgatan, beroende på vart på Birjalsgatan såklart.
Ja.
Ja, däromkring.
Däromkring. Ja, men härligt. Så då kanske man kan hitta lägenheter där som är lite billigare om man ändå vill bo i Vasastan.
Ja, det är ju supertrevligt att bara komma in till Vasastan.
Ja.
Man ska ju vara glad över om man har råd överhuvudtaget. De här andra adresserna som jag pratar om, det är ju sjuka priser.
Ja.
Så ska man flytta in till Vasastan, då kan man inte förvänta sig att man ska flytta dit det första man gör.
Nej.
Utan det blir ju på någon av de här billigare adresserna.
Ja.
Billiga och billiga, det är ju svindyrt också.
Mm.
Men om man ska jämföra.
Ja. Tror du vi är i en bostadsbubbla?
Det här med bostadsbubbla har jag aldrig riktigt förstått själv.
Mm.
Man har ju pratat om det sedan 90-talet. Och marknaden är ju sjukt hög nu. Och det är ju frågan hur det här kommer utveckla sig. Det är ju jättemycket som händer i världen överlag. Det skrivs mycket i media att nej, men nu håller inte mycket till. Men så fortsätter det ändå uppåt.
Mm.
Och tyvärr är det ju media sen i slutändan som kommer påverka om marknaden går ner. Det var ju precis så det var 2017.
Mm.
Media börjar skriva, nej men nu rasar marknaden. Och då trodde alla på det.
Mm.
Och då blev folk livrädda.
Ja.
Sen rasade marknaden.
Ja.
Så fuck media skulle jag säga.
Det är lite hönan och ägget på den. Alltså. Ja, vad är det som ska börja? Vad är det som börjar egentligen? Är det medien eller är det inte media? Alltså sådär. Mm. För det har väl ändå någon reell verklighetskoppling också, kan jag tänka mig.
Ja, men jag skulle säga att media påverkar mest. Sen var det ju det här med amorteringskravet. Det blev lite tuffare.
Mm.
Just för att det blir helt andra utgifter varje ja. Månad för folk. Men media har väldigt hög slagkraft.
Ja, absolut. Absolut, det håller jag med dig om. Vilka typer av lägenheter tycker du är mest hetast och minst hetast nu?
Nej, men det är äldre fastigheter såklart. Det är ju sekelskifte som är dyrast. Sen har vi 20-tal, sen 30-tal, 40-tal. Ja, det följer ju därefter.
Mm.
Nyproduktion kan ju vara hett i vissa fall.
Mm.
Om det är lyxiga materialval.
Mm.
Det finns ju nyproduktion som är jättehett. Sen finns det nyproduktion som är mer basic.
Ja.
Och ja, det är väl där det skiljer sig åt. Men sekelskifte, det kommer ju alltid ha sin charm och vara attraktivt. Det kan ju skilja miljoner på en sekelskifteslägenhet och en 60-talslägenhet.
Ja, absolut. Men det känns som i varje stadsdel, och nu när jag intervjuat lite olika mäklare, det är sekelskifte som gäller.
Absolut.
Det finns ingenting som slår det, så att säga. För det byggs ju ganska mycket också, speciellt nu den nya Hagastaden. Mm. Har du sett att det har varit högt tryck där? Säljs det mycket lägenheter där? Eller hur ser det ut?
Jag har sålt väldigt mycket i Hagastaden faktiskt. Ja. Jag hade hand om ett projekt där 2019 och 2020. 2019 var det jättetrögt. Det gick inte att sälja i princip. Men det var ju också för att det var ett... Marknaden var inget bra. Men sen så var det byggarbetsplats. Och då ser folk att det är så långt fram.
Mm.
2020 kan vi se att det utvecklades väldigt... Det förändrades väldigt mycket. Då blev det jätteattraktivt.
Mm.
Och det blir ju hetare och hetare ju mer färdigt det blir, så att säga.
Ja.
Det kommer ju vara en jättetrevlig park bland annat som går igenom hela Hagastaden, och det kommer ju sammanslutas med Hagaparken.
Mm.
Men det här är ju några år framåt.
Ja.
Då även nya tunnelbanelinjen, gula linjen.
Ja. Den kommer stanna i Hagastaden.
Yes.
Ah, okej. Okay. Spännande. Och vilka då, det är ju lite där vad, vilka typer av lägenheter som är nice, men vilka attribut ser du som folk liksom fastnar vid i lägenheter? Bara, åh, det är nice med det där.
Mm. Nej, men det är ju sekelskiftets detaljer framför allt.
Mm.
Takhöjden, stuckatur, speglade fönster, djupa nischer, socklar. Ja, har man de detaljerna så säljer det jättebra, absolut.
Mm. Mm.
Sen att man bor högst upp i huset, du har balkongen i sydvästläge, fritt läge, insynsskyddat, ja, you name it.
Ja, ja, men härligt. Ser du någonting just nu som är väldigt trendigt i lägenheten jämfört med kanske när du började?
Det som är väldigt trendigt nu, det är att folk sätter upp vägglister som speglar. Har du sett dem?
Nej. Vägglister som speglar.
Istället för, eller man kan ha stuckatur och vägglister.
Ja.
Så ramar man in. Det blir som en ram på väggen.
Okej.
Okay. Och det ser ut att vara original. Ja. Men det är inte original.
Okej.
Okay. Det är en trend som har varit nu. Jag vet inte, kanske i 2 år har det blivit mer extremt här senast. Men jag kan tycka att det här börjar bli lite tacky.
Okej.
Okay. Just för att folk har börjat övergöra det.
Mm.
Jag har sett att folk börjar göra det på 70-talsbyggnader.
Jaha, oj.
Och då blir det blir inte bra.
Nej.
Och jag tror att det här kommer vara jätteute snart.
Okej.
Okay. Det har sålts jättebra.
Mm.
Det har varit jätteattraktivt, men jag har renoverat själv nu faktiskt. Och vi diskuterade om vi skulle ha det eller inte, men vi båda sa det att nej. Det här är inte...
Det är inte hållbart.
Nej, det här är inte... Det känns billigt.
Ja.
Det tror jag. Så får vi se.
Ja, Absolut. Nej, men det är intressant att höra, för det går ju i så här influencertider, så går det mycket vågor vad man ska ha och inte ska ha. Så det är en kul detalj du nämner. Mm. Är någonting annat du har sett liksom sådär?
Men det är ju det här beige, greja tonerna.
Greige.
Greige. Mm. Precis.
Det är det,
det, är det som går i trend. Ja. Och det är ju väldigt tidslöst också, så att jag tror att det kommer hålla sig väldigt länge.
Mm.
För 5 år sedan var det mer det här ljusgråa, kalla. Men nu har det gått mer åt det varma. Mer greige.
Ja, mer greige. Okej, okay, intressant. Och när du då säljer lägenheter, eller folk som går i säljtankar, tycker du man ska renovera sin lägenhet inför en försäljning jämfört med att man bara ska flytta därifrån? Eller tycker du det är bättre att bara låta den vara som den är, för nästa köpare kommer ändå renovera den?
Bara om det är, jag tycker man ska renovera om det är småfix.
Mm.
Det kan vara att man behöver byta knoppar på köket, köksluckorna. Sprutlackera luckorna med en ljusgrå eller beige färg. Byt blandare. Du kan byta kommod i badrummet. Speglar. Enkla förbättringar. Men jag tycker inte man ska göra en helhetsrenovering. För ofta så passar inte gemene man i smaken.
Mm.
Och då kommer det inte generera sen i pris, så att säga.
Ja, exakt. Så den mödan att gå igenom renoveringen, den är inte värd priset.
Nej. Därför folk kommer ändå vilja ha sin egen prägel.
Ja, okej.
Okay. Om man inte har... Sen finns ju de som köper på spekulation.
Mm.
Men då ska man ju ha väldigt bra koll på vad som säljer och inte.
Mm.
Det är ju på detaljnivå.
Ja.
Så det ska vara en topp renovering då.
Mm. Absolut. Men om man då pratar om de som vill spekulera. Låt säga att man har några miljoner extra. Man vill köpa och sälja en lägenhet bara för att få ut lite vinst. Vad ska man satsa på då?
Nu får inte jag tipsa om det här, just för att det är ju inte helt lagligt att jobba på det här sättet om du inte driver en näringsverksamhet.
Mm.
Men sen gör ju väldigt många det här, så att det kan man ju inte sticka under stolen med. Vad var frågan?
Alltså, om man då vill spekulera i bostäder, bara köpa och sälja eller köpa, renovera och sälja. Vad och var ska man köpa då? Och vad ska man göra?
Ja, nu avslöjar jag mina hemligheter här. Hur jag själv tänker. Men jag skulle inte köpa ett renoveringsobjekt. Utan jag skulle snarare köpa någonting som är renoverat vid 2012. Just för att det är ganska nyrenoverat. Det ser fräscht ut. Men folk vill inte ha det tillräckligt mycket för att det är ändå en gammal renovering.
Mm.
Men många vill inte heller riva det.
Mm.
Så det är ett objekt som är lite däremellan.
Ja.
Det skulle jag satsa på snarare.
Det är de man ska satsa på, och då tycker jag man ska ta den och renovera den och sen så sälja den.
Ja,
okay.
För renoveringsobjekt, det har ju lite blivit en Stockholms hobby.
Mm.
Köpa renoveringsobjekt och sälja. Men det gör ju att renoveringsobjekten går väldigt dyrt generellt också.
Ja, absolut.
Så det är många gånger jag tänker att shit, de kommer aldrig få igen pengarna just för att de har köpt så dyrt.
Mm.
Och sen ska de renovera upp till 1 miljon.
Ja. Ja, det blir mycket pengar som ska dunka sig in i lägenheten.
Ja, verkligen.
Ja, ja, det är intressant att du säger det, men det är bra tips där. För då, när då... du säljer de här lägenheten, vilka tycker du är de största misstagen köpare och säljare gör?
Jag skulle säga att det största misstaget en köpare gör, det är att man är oskön mot mäklaren. Det är nummer 1. Varför ska man vara otrevlig som person? Mm. Jag tycker det är helt sjukt. Nummer 2, du får en dålig dialog med mig som mäklare. Jag kommer inte heja på dig i budgivningen och jag kommer inte tala gott om dig till säljaren. Men jag kommer vara fortsatt trevlig såklart.
Mm.
Och göra mitt jobb. Och du ökar risken för att bostaden inte blir din.
Mm.
Så var skön mot mäklaren.
Ja.
Vad fan är problemet, känner jag.
Ja.
Jag blir så jävla provocerad.
Ja.
Jag kan ju lägga på luren och svära för att jag blir så jävla förbannad.
Ja.
Men det är en annan historia.
Ja.
Till säljare, värsta misstaget som säljare, det är att man har för höga förväntningar ofta.
Mm.
min bostad är mycket bättre än grannens, min är mycket finare, dittan och dattan. Man blir väldigt trångsynt.
Mm.
Vilket jag tycker är ganska sjukt också som vuxen människa, att man inte kan se större på saken. Och ja, jag tycker det är väldigt trångsynt. Även fast man har statistik framför dem och säger, men det är det här som har sålts. Men jag vill ha 500 000 mer, kanske de säger. Men det finns ingenting som pekar på det.
Mm.
Och då frågar jag alltid det, vad baserar du det här på? Nej, men våren är finare. Och vi behöver ha den här summan om det ska vara värt för oss att sälja.
Mm.
Men då kan jag välja att tacka nej till uppdrag.
Ja.
Just för att jag känner att min tid är värd pengar.
Ja.
Och jag tänker inte jobba gratis.
Mm. Absolut. Bra sagt. Bra sagt. Och jag kan tänka mig det att alla tänker att just eftersom man bor i sin egen bostad och man har relation till det, när man känner att det är den finaste grejen man har, och då ska alla andra tycka det också, medan du som mäklare bara, ja, men du har sett 100 sådana här, du kan inte få en 500 000 mer, så är det bara.
Mm.
Hur jobbar du då med att förändra då säljarens förväntningar?
Jag jobbar mycket med statistik där och försöker utbilda dem.
Mm.
Och så säger jag det att jag gör alltid realistiska värderingar. Jag kommer aldrig försköna någonting, jag kommer alltid ha en rak kommunikation. Sen finns det de mäklarna som ger glädjevärderingar bara för att man ska bli glad.
Mm.
Och många gånger får ju de in uppdragen då istället för mig.
Mm.
Men de blir inte nöjda i slutändan.
Nej. Nej.
För mäklaren kan ju inte leverera det de har lovat.
Ja.
Det här är mina värsta konkurrenter.
Ja.
Jag spyr på dem.
Okej.
Men ja, tyvärr så får de ju bostäderna sålda, men kanske till ett pris 500 000 under vad de sa.
Ja.
Men sen på kundbutiket, då får de 1 av 5.
Ja.
Ja. Så jag tror inte det blir så långvarigt.
Nej, exakt. Då kommer man in på den långsiktigheten. Ja, jobbar man bara ett sälj, då kanske det är jättebra taktik. Men du kommer inte vara så långvarig i denna branschen. För till slut så kommer man träffa den där kunden igen och den har pratat med 7 av sina polare. Så då försummar man sitt rykte ganska snabbt, kan jag tänka mig.
Verkligen.
Men om man då kommer in i en budgivning, eller om vi pratar om budgivningar. Tycker du att man ska köpa innan budgivning eller tycker du alltid man ska vara med i en budgivning?
Det beror lite på vad det är för objekt.
Mm.
Är det ett väldigt attraktivt objekt där man vet att oj, här kommer det springa.
Mm.
Ja, då kan det vara värt att framföra ett förhandsbud. För det upplever många idag att vad fasen, vi hinner inte med den här budgivningen och allting säljs så snabbt. Och sen också att de upplever att objekten försvinner. Och det är ju för att någon annan har tagit initiativet till att köpa innan.
Ja.
Så absolut, det kan vara värt i många lägen.
Ja, okej. Okay. Ja, härligt. Och då i slutet av varje podcast så brukar jag fråga om man då ska ge 3 tips till säljare och 3 tips till köpare där ute som ska köpa eller sälja i Vasastan. Vilka tips skulle du ge till dem då?
Säljare som ska sälja i Vasastan? Jag skulle säga jämför med olika mäklare. Tro inte på allt de säger. Du får känna efter, är det en snackare endast eller är det också en doer? Det är väldigt viktigt.
Mm.
Många kan ju säga det att nej, men jag har 5 spekulanter här i min ficka som jag bara kan trolla fram. Oftast så är det skitsnack.
Mm.
Så man får ha lite fingertoppskänsla där skulle jag säga. Välj på magkänslan. Sen skulle jag tipsa om att vara realistisk. Lyssna på mäklaren du har anlitat. För annars så ska du inte anlita personen om du inte tror på mäklarens råd.
Mm.
Som köpare, då skulle jag rekommendera att man läser på om områdena. Det kan ju oftast vara någon som kommer utanför Stockholm. Och så har man ingen koll på om Ynglingagatan är mest attraktivt eller Gästrikegatan. Så man kollar bara på det generella värdet. Kvadratmeterpriset i Vasastan. Men det skiljer sig extremt mycket åt. Så där måste du gå och djupdyka i det specifika området som du kollar i, skulle jag säga.
Mm.
Nummer två, återigen, var skön mot mäklaren. Nummer tre, gör research på vilka områden du känner att du vill bo i. Nu lutade jag mig mest åt första gångsköpare, kände jag. Men vad ska man säga till någon annan? Vi säger en erfaren köpare som redan bor i Vasastan. Nej, jag kommer inte på något på rak arm.
Ja, men då kör vi 2-2 istället då. Ja. Blir superbra det. Tack så jättemycket. Någonting annat du vill nämna innan vi avslutar?
Nej, jättetrevlig podd. Jag tror att det här kommer gå jättebra för dig.
Ja.
Och ambitiöst också att du gör det här under studietiden. Det gör ju att du får mer kött på benen inför när du ska gå ut.
Ja, tack så jättemycket. Och det är verkligen en ära att få ha dig här. Verkligen, jag tackar så mycket för din tid. Jimmy Bennett, var kan man hitta dig om man vill använda dig som mäklare?
Man kan hitta mig på antingen vår hemsida, erikolsson.se, eller om man vill svänga förbi kontoret på Sveavägen 147.
Ja, jättebra. Då rekommenderar vi alla att gå förbi där och ta en kaffe med Jimmy. Tack så jättemycket för den här tiden och tack alla för att ni har lyssnat. Snart kommer ett nytt avsnitt med nya spännande mäklare och nya områden.